sak med hemvärnet som faktiskt är svår att ersätta. Och det är just det här att de bor just där de ska göra sina militära uppgifter om det blir krig. De är med andra ord alltid på plats och håller koll, även i fredstid. Johan Granholm vid Försvarshögskolan.
Så även innan hemvärnet är aktiverat så finns det då 25 000 människor som dagligen funderar på vad som händer i deras omgivning och kan upptäcka det snabbt. Och då skickar den signalen uppåt och kanske då skulle få svaret, eller sannolikt skulle få svaret, att det är dags att aktivera det här hemvärnsförbandet för att motverka det som händer.
Du har lyssnat på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige. Det här avsnittet släpper vi den 1 april 2025.
Och vill du höra mer om det här ämnet ska du lyssna på podden Beredskap, ett avsnitt som släpptes i fjol som heter Hemvärnet, först på plats vid ett angrepp. Tekniker för Gräns är Mats Jonsson.
Och jag heter Kalle Glas.
Och jag heter Claes Aronsson.
Om 3 minuter fortsätter Macbeth. Nu är klockan 4.
Här är Ekot. Fackförbundet Kommunal och arbetsgivarorganisationerna SKR, Sveriges kommuner och regioner och Sobona är överens om ett 2-årigt kollektivavtal. Och en del i överenskommelsen beskrivs som historisk av Malin Ragnegård, ordförande för Kommunal.
Efter 30 år av individuella löner så går vi nu mot någonting nytt och det har varit väldigt viktigt för oss.
Ett nytt löneavtal har varit en av Kommunals hjärtefrågor eftersom medlemmarna upplever att det idag är otydligt på vilka grunder lönen sätts. Men nu är parterna alltså överens om att utveckla ett nytt löneavtal där det blir tydligare varför lönenivån blir som den blir och där lönesättningen bland annat ska utgå från utbildning och kompetens.
Det är väldigt stort.
Totalt berörs cirka 540 000 anställda av det nya kollektivavtalet som också rymmer löneökningar i nivå med märket, 3,4% i år och 3 under nästa år, höjda lägsta löner och också en individgaranti som gör att anställda minst får 600 kronor mer i lön varje år. Och heltid ska fortsätta vara norm, framförallt inom vård och omsorg enligt Ulf Olsson, ordförande för SKRs förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse.
Det ser vi som ett mycket viktigt arbete därför att vi har en stor utmaning i kompetensförsörjning, men det är också viktigt för jämställdheten. Vi känner oss nöjda med helheten.
Reporter Ida Svansbo. Och även arbetsgivarorganisationen Visita och hotell- och restaurangfacket HRF har enats om ett nytt kollektivavtal som också följer industriavtalets märke under 2 år. Det här berör över 200 000 medarbetare inom besöksnäringen. Staten borde gå in som delägare i Saab. Det föreslår Socialdemokraterna som också öppnar för statligt ägande i andra företag inom försvarssektorn. Förslaget kommer efter att generaldirektören för Försvarets materiellverk, FMV, i Ekots lördagsintervju efterfrågat ökat statligt stöd till svensk vapentillverkning. En man i 30-årsåldern som arbetar som polis har häktats misstänkt för våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering, skriver Aftonbladet. Enligt uppgifter till tidningen har mannen arbetat som polis i Stockholmsområdet i flera år och han har häktats på den starkare graden av misstanke. Mannen nekar till de här anklagelserna. Den brittiska lyxbilstillverkaren Jaguar pausar leveranserna till USA under april. Det för att överväga hur man ska hantera det den kallar för de nya handelsvillkoren för Trumps tullar. Det här skriver Jaguar i ett uttalande till flera medier idag. Och det sätter punkt för Ekots nyheter med Julia Brynolfsson.
P1, Sveriges Radio.
Om en halvtimme är det säsongspremiär för Jiddisch för alle. Serien om jiddisch kultur på jiddisch och svenska. Men först, Shakespeare, som vi aldrig hört honom tidigare. Vem blir kungen av den gröna omställningen? Det är frågan i den nytolkning av Shakespeares Macbeth som vi började sända här i P1 förra lördagen. Nu tid för avsnitt 2.
Fight! Vad gjorde du?
Jag och Banco då, hade nått ett genombrott i labbet.
Henry Duncan, du har sagt att ni ska rädda världen med hjälp av de här små robotarna.
Det här är en game changer.
Du borde egentligen vara VD.
I det här sammanhanget är du helt obetydlig.
Och nu låg Greentech-miljardären Henry Duncan på botten av en ravin. Var det det de där häxorna hade menat? Att jag skulle ta över efter Henry Duncan? Att jag skulle bli den nya kungen av gröna omställningen?
Bara ditt.
Ta mig i ditt namn.
Du lyssnar på Macbeth av Matilda von Essen och Axel Winqvist. Andra delen.
Vad ska vi göra? Vi måste ju ringa någon. Han ligger ju bara där ute.
Nej, men det är ingen som vet att vi var där med honom.
Kunde Lady ha rätt? Skogen hade ju vimlat av fulla styrelsemedlemmar på tjuvjakt.
Pappa?
Ja.
Ja.
Hej.
Har ni sett pappa?
Nej. Har det hänt något eller?
Han är borta. Såg ni honom i skogen?
Nej.
Jag ljög. Jag tänkte inte ens jag ljög Duncans son rätt i ansiktet.
Nej. Nej. Ja.
Vi måste gå stallgång. Kom nu.
Vi kommer.
Ja.
Duncan!
Det var som en dålig deckare. Mördaren var med och letade efter sitt offer.
Duncan!
Duncan!
Jag såg ingenting. Lady knuffade på mig, drev mig framför sig.
Duncan!
Och jag bara väntade på det där ropet.
Hey! Jag ser honom i ravinen!
Där nere!
Here he is, he's down here!
Kom hit, de har hittat honom där borta!
Pappa!
Duncan! Var är de någonstans?
När jag kom ner i ravinen höll de på med hjärt- och lungräddning. Malcolm var vit i ansiktet.
Skynda er! Det är bra!
Nej,
hjälp till! Nej.
Jag kan inte!
Lady nästan knuffade fram mig. Jag trillade ner på knä bredvid Duncans röda hår. Och det var inte bara håret som var rött, det var blod överallt. Hans armar och ben förvridna. Jag tryckte på bröstkorgen. Han är död. Han är död.
Pappa!
Ett försök till.
Nej, det går inte. Det går inte.
Det är klart att det går. Sluta på det. Pappa! Jag måste försöka! Släpp mig! Pappa! Jag är här. Pappa, fuck.
It's over, Malcolm.
Tittade de inte lite konstigt på mig? Snart skulle någon säga, gick inte du och Lady åt samma håll som Duncan? Vi var där borta, vad var ni?
Okej. Åh gud.
Men de sa inte det.
Inte bra det här.
Vad fan kunde det här hända?
Han måste ha ramlat.
Verkligen, måste vi på något sätt.
Han var ordentligt full.
Vi skulle inte ha jagat.
Det var ju det jag sa. Att vi jagar på fyllan, det får fan man inte komma hit.
Det ligger ju jävligt lågt.
Var det här vägen ut? Var det här vår räddning? Lady högg direkt.
Duff, Viridis Nanos fylleslag slutade i död. Det låter inte bra.
Nej, det gör det ju inte.
Försäkta, men Stonia pratar om PR nu.
Malcolm, vänta.
Ja, men...
Jag är hemskt ledsen, men om vi vill påverka hur det här sprids så måste vi agera nu.
Vänta, jag tänker. Vi får ju för fan komma hit. Vi måste sköta det här snyggt.
Allihop, gå tillbaka till godset och lämna er gevär. Den enda som jagade igår var Duncan. Och han gav sig ut ensam i gryningen.
Jag menar...
Så säger vi.
Men vänta, Banco då?
Banco?
Ja, han ligger och sover på godset.
Du får säga samma sak till Banco. Duncan är död. Han gick ut och jagade ensam. Det var då olyckan hände. Malcolm, jag kan inte rädda din pappa. Men det är mitt jobb att rädda Vridis Nano. Förstår du? Det gäller företagets framtid.
Polisen skulle såklart prata med alla. Rutin i sådana här sammanhang, sa de. Ingen i styrelsen ville kopplas ihop med olovlig fyllejakt och död. En pakt. Och den lögnen dolde den riktiga lögnen. Min lögn.
Berätta från början.
Vi hade ätit middag och Vridis Nano i labbet så hade vi...
Vi gick och la oss direkt efter middagen.
Det har hänt för att han gick ut sådär på morgonen för att jaga ensam. Han var lite excentrisk på det viset.
När skulle du säga att han försvann?
Vi upptäckte att pappa saknades vid frukost och då gick vi ut för att leta efter honom.
Så låg han bara där.
Gjorde hjärt- och lungräddning.
Men det var förgäves, han var redan död.
Alla sa samma sak, att Duncan hade gett sig ut själv. Vi var kvar inomhus. Vi var varandras alibin. Hade Banco hört något den natten? Han sov i flygen. Men hade han uppfattat springet? Vi sa till honom som till alla andra.
Jag vet inte. Det verkar som att det var en olycka. Att han trillade.
Ja, särskilt om det var mörkt.
Ja, det är fruktansvärt.
Ah, shit.
Vilket som.
Det är helt sjukt. Men vad tror ni kommer hända med Vridis Nano nu då?
Vridis Nanos vd, Henry Duncan. Vridis Nanos aktiekurs att falla.
Jag i soffan. Jag orkar inte klä på mig. TVn på väggen, datorn i knät, nyhetssändningar, klipp. Vad visste de? Vad kunde de veta?
Vridis Nanos aktiekurs har rasat sen vi nåddes av nyheten att Henry Duncan är död. Vad händer nu?
Henry Duncan,
han är fortfarande här.
Vridis Nano, och han kommer lämna ett stort tomrum efter sig. Inte bara som vd utan också som en profil för miljöteknikvärlden.
Jag kunde inte sova. Lady kunde inte sova. Det var som att jag hade mördat sömnen. Mina tankar gick runt i cirklar, men Ladies gick rakt. Vi måste upp ur det här. Vi måste skapa vårt narrativ, som de sa i hennes bransch.
Du? Jag tänkte på det där som hände när du och Banco var ute. Det du såg i strömmen. Jag tänkte att det kanske var din egen röst du hörde. Liksom din inre röst.
Nej, men vi såg dem ju.
Okej, men vad var det de sa?
Att så länge natt är natt och dag är dag så ligger vägen öppen för mig.
Och natt är fortfarande natt.
Ja.
Och dag är fortfarande dag, eller hur?
Jo.
Dessutom har vi något på dem.
Vilka då?
Styrelsen.
Vad skulle jag göra utan den här fantastiska människan? Hon visste att varje lögn har en svag länk. Det där stället där kedjan är hoplödd. Det där ingen tänker på.
God morgon. Ja, god morgon.
Duff, har du tid?
Busy.
Jag är lite orolig för det som hände på godset.
Ja. Uh-huh.
För att en överenskommelse ska hålla så måste alla ha lika mycket att förlora och vinna.
What are you getting at?
Att den som inte har något att förlora kan bli farlig för de andra. Titta här.
Nej, vi hade tänkt att gå och lägga oss.
När Lady hade filmat mig i jaktrummet fick hon också med Viridis Nanos styrelse, halva Stockholms finanselit som skränade och sköt i luften. Så ville absolut inte samhällets stöttepelare visa sig. Och till och med någon som ropade, kommer du Duncan? Mer än så behövdes inte.
Lagens långa arm, den sträcker sig inte till behåll.
Var det din eller Ladies idé?
Min.
Bra spelat.
Jag har ett förslag som ni kommer att behöva ta hänsyn till. Ja, formellt var det ju förstås Ladies idé. Men nu var det viktigt att jag visade att jag kunde spela spelet. Kom igen, svara nu.
Hur gick det?
Jag vet inte, men det känns som att man blev typ imponerad. Jag tror att han kommer att få de andra att gå med på det.
Ja, de har inget annat val. Fortsätt vara modig bara, okej?
Okej. Okej, ja, okej. Men jag måste lägga på. Duff ska lägga fram mitt namn för styrelsen. De skulle rösta om det nu direkt. Så jag håller dig uppdaterad, okej?
Ja, gör det.
Jag älskar dig. När jag kom ut sken solen utanför fönstret. Dag var dag och natt var natt. Inget kunde hota mig. Om bara inte de där jävla häxorna hade sagt det. Presskonferensen var såklart extremt välbesökt. Malcolm var där som sonen till grundaren. När han hade fått beskedet om att jag hade blivit vd hade han blivit askgrå. Men vad skulle han göra? Styrelsen tillsätter vd. Men nu delade vi scen och han fick spela spelet som vi alla.
Welcome to Viridis Nanos press conference. Det har varit turbulenta dagar, but we are here to announce Viridis Nanos nya VD, Macbeth.
Jag hade velat säga till honom att det var förutbestämt. Jag hade velat säga det till mig själv också.
Macbeth har en unik teknisk kompetens för nanorobotar. Han har varit med och utvecklat vårt system.
Ja, jag är väldigt glad att jag har fått den här chansen. Och
fråga till dig Malcolm, vad blir din roll i företaget nu då?
Jag kommer att jobba med att expandera våra globala marknader.
Det ryktar som att det var du som skulle bli vd.
Next question.
Vad är det första du kommer att göra som Viridis Nanos vd?
Ja, i det här läget kommer Mac...
Jag kan ta det. Jo, det är så att vi kommer att kunna lansera nanotekniken i full skala. Snart.
När då?
När då? Svara Mac. Du är vd nu. Du är Viridis Nano.
Jo, om 3 månader.
Va? 3 månader? Tidigare har ni pratat om år.
Ja, tack. Vi klarar det här. Vi klarar. Tack så mycket.
What the hell was that?
Vi måste ju visa att vi vill någonting.
3 months?
Det går aldrig.
Lita på mig.
På dig. Lycka till.
Get it done, Mac.
Ja, jag borde ha sagt ett år. Men nu var det get it done som gällde. Get it done. Jag hade ansvaret nu. Nu var jag inte Mac. Jag var Macbeth, VD för Viridis Nano. Och då behövde jag Lady på jobbet också. Och det var inget jag behövde diskutera med någon.
Welcome to Viridis Nano.
22.
Sweden's leading green tech company. We take.
Det är svårt att prata med journalister. Man måste ligga steget före.
Ja, Duff försökte ta över hela presskonferensen.
Men nästa gång vi har presskonferens så kör vi en Q&A innan, okej?
Okay? Okej.
När vi kom upp stod Banco utanför mitt kontor och väntade. Vi hade inte talats vid sen jakten på godset.
Banco?
Ja, vad bra. Det var precis det jag letade efter. Banco, jag
Mark,
skulle vilja prata med dig.
Jag skulle vilja prata om dig.
Ja.
Ensam.
Nej, du kan ta det nu. Lady är en del av teamet.
Innan så vågade du knappt söka jobbet som teknikchef. Och nu är du vd.
Ja, är det något problem eller?
Och lansering om 3 månader.
Ja, men jag var tvungen att säga någonting. Men för att visa...
Du, om någon vet hur lång tid det här kommer ta. Vi kommer aldrig ha en prototyp.
Företaget är i en potentiell kris. Vi måste ju visa att vi kan ta initiativ nu.
Precis.
Mac, ska du inte berätta vad du hade tänkt?
Ja, tack. Banco, jag har tänkt att du ska bli teknikchef. Va?
Aha. Jag hade tänkt vara kvar i labbet och jobba med det som vi tycker är viktigt. Och det trodde jag att du också ville. Mm. Mac, det här har varit vårt liv i 7 år. Mm. Vad är det som har hänt?
Ja, men efter 7 år kanske jag vill göra någonting annat än att se till att kaffekopparna står rätt i labbet.
Mac.
Ja. Förlåt.
Jag måste gå.
Du, Banco.
Jag har några robotar att fixa.
Men du, Banco.
Man brukar säga att det är ensamt på toppen. Men att det skulle börja kännas så redan efter 15 minuter som vd.
Nej! Åh, fy fan.
Jag drömmer.
Hur kunde jag?
Du måste släppa den.
Jag kan inte det.
Det leder ingenstans. Ditt enda fokus nu ska vara jobbet och lanseringen, okej? Okay? Inget annat. Försök som någon när jag kom.
Nej, jag måste. Jag kan inte sova, jag måste gå.
Lady hade rätt. Fokusera på jobbet, det var framtiden. Vår framtid, som innehöll drömmen om ett barn. Som måste få en trygg uppväxt. Det kunde väl inte vara fel. Det som var gjort, var gjort. Inget blev bättre av att älta det. Jag hade fått ett helt nytt rum på våning 22. Och nu gjordes det i ordning för den nya vdn. För mig.
Här, är det bra?
Lite åt höger.
What the fuck's going on in here? I'm trying to work.
Nya tavlor. Specialbeställda från Fotografiska.
Jaha.
Jag vill visa lite vem jag är. Och det är viktigt att en ny vd sätter sin prägel på företaget.
Anyway, vad tycker du om förslagen till investeringsrundan?
Ja, men det är väl bra.
Så, ny missionen då? Hell of a problem last time.
Ja, absolut. Nej, men vi får titta på det.
Det är en viktig beslut inför nästa kvartal.
Du, jag har lite annat just nu.
Ja. Jag såg Banco i korridoren. It didn't look too well. All good all, you love it?
Ja, rullar på fint.
You sure about that?
Helt säker.
Så, lansering om 2 månader?
Ja, som jag har sagt.
Jättebra.
Ja, kan ni gå härifrån?
Vi är inte färdiga med tavlorna.
Men gå, sa jag!
Vad höll Banco på med? Han skulle ju backa mig.
Ja, Banco, hej. Vad bra att du ringde. Du, jag har tänkt och...
Jag har jobbat med det här i 7 år. Varje dag.
Ja.
Du riskerar allt vi byggt upp.
Jag tänker om bara du och jag kan gå ner till labbet och komma överens.
Inte på 2 månader. Mac. Min lojalitet är med dig. Jag har ju känt varandra hela livet. Jag känner inte igen dig längre.
Okej, Banco. Nu tar vi och lugnar ner oss lite här.
Kliv av, Mac. Om du inte gör det, då kommer jag gå till styrelsen och säga att du ljuger om att tekniken är klar.
Banco. Nu lyssnar du på mig. Banco, hallå.
Min plan vändes mot mig själv. Jag borde förstått det. Banco hade alltid varit helt omanipulerbar. Och nu hade jag tydligen lyckats väcka en sovande björn.
Men sa han så?
Var inte det något som bara flög ur honom i stunden?
Nej, men Banco funkar inte så. Ja, han är en bra tekniker, men tydligen inte en lika bra vän.
Ja. Det låter som att han måste bort.
Nej, men jag kan inte bara sparka honom.
Nej. Jag vet vad vi kan göra.
Vadå? Lady hade säkert rätt. Det var ju därför jag hade anställt henne. Men nu pratade vi om Banco, min bästa vän. Men var han Viridis Nanos vän? Lady hade sin uppfattning klar. Jag kunde inte fråga styrelsen. Jag behövde fråga några andra.
Hallå? Är ni där? Hallå?
Var hälsad, Mac.
Ja. Hallå, jag letar efter er.
Tre gånger gula katten jamade. Tre gånger trassen sjöng sin klagolåt.
Ja, får jag bara ställa en fråga? Jag är vd nu. Precis som ni sa. Men jag vet inte om...
Vill du ha svar? Och dig vill lyda? Eller ska vi själva ditt öde tida?
Ja, snälla. Visst finns det ett syfte med allt det här?
Bort med Banco i ett nafs. Annars sjunker du till havs.
Ja. Det är Banco som är problemet. Han motarbetar mig.
Bort med Banco i ett nafs. Annars sjunker du till havs.
Bort med Banco.
Då blir allt bra, eller hur?
Så länge natt är natt och dag är dag.
Så länge natt är natt och dag är dag. Jag förstår att det låter som att jag hade blivit galen. Men jag kände så starkt att jag hade blivit utvald. Att jag äntligen skulle komma någonstans.
Det kommer uppgifter om att en högt uppsatt medarbetare på Viridis Nano har manipulerat resultat och forskning och överdrivit tekniska framsteg gällande företagets nanoteknik. Uppgifterna fick Viridis Nanos aktiekurs att falla med hela 23% under förmiddagen.
Och vad gällde hanterandet av problemet Banco så hade ju Lady en idé, som vanligt. Det är med tungt hjärta som jag står här framför er idag. Jag har jobbat nära den här medarbetaren i 7 år. Steg för steg har vi byggt upp den här tekniken tillsammans. Men den berörda medarbetaren är såklart entledigad.
Jag väntar lite, hur kommer det sig att du inte upptäckte det här tidigare?
Jag kan inte gå in på några tekniska detaljer.
Lansering inom 3 månader, sa du innan. Vad händer nu?
Ja, det kommer att ske en liten förskjutning. Såklart. Vi lanserar om 4 månader.
Bra, Mac.
Det är Banco.
Svara inte. Kom.
Den kvällen hade jag ett tillmissat samtal från Banco och ett röstmeddelande som jag inte orkade lyssna på. Vad skulle jag säga till honom? Jag och Lady hade sålt ut honom.
Mac, du hade kunnat ringa mig. Ja, hur kunde du göra så här mot mig? Vi var ju så nära i så många år. Du var den enda som verkligen... Du förstod mig. Utan dig så hade det här hänt mycket tidigare. Du... Med dig så blev alla
förbannat meningsfullt. Men du kastar bort allt. Du kastar bort mig. Jag är glad att jag slipper se dig så här. Du hade kunnat svara.
Du har lyssnat på Macbeth, en nytolkning av William Shakespeares klassiker. Manus, Matilda von Essen och Axel Winqvist. Regi, Matilda von Essen. I rollerna, Otto Hargne, Elektra Hallman, Hamadi Kemiri, Steven Rappaport, Lukas Kryger och som häxorna, Mira Eklund, Rebecca Tjeja och Fiona Fitzpatrick. Musik, Little Dragon. Det här var en produktion från Sveriges Radio Drama.
Sveriges Radio, sedan 1925.
Sveriges Radio fyller 100 och det gör också Radioteatern. Och för att fira det så ska jag, Marie Wennersten, göra en rad ljudande nedslag. Idag handlar det om röster från andra sidan. Ett par av våra mest älskade och önskade serier är De dödas röster och den halvsekel gamla Tordyven flyger i skymningen. Frågan är varför de är så populära. Kan det vara suggestionskraften? Att inget annat medium är bättre på att gestalta röster av de döda. Vi börjar med Marie-Louise Ekmans uppsättning Uppståndelsen med Margareta Krook i sin sista roll.
Det här är Beatrice automatiska stämma. Och jag vill bara ha sagt att jag dog igår natt klockan 23.05. Medan ni andra satt och tittade på tv eller vad ni nu gjorde. Jag var en aning ledsen innan. Fick lite dödsångest. Ville ha något smärtlugnande men hittade inget. Då min kloke maka hade gömt allt innan han for. Han stack i sista sekund till en gammal vän. Han ville inte vara med när det värsta hände, som han uttryckte det. Jag hade dessutom bett honom dra till skogen.
Så länge det har funnits sätt att spela in och spela upp röster så har människor också sökt fånga de dödas röster på det sättet. Thomas Edison arbetade på 1920-talet med en uppfinning som har kallats andetelefonen. Han skrev i sin självbiografi: jag har arbetat ett tag med en apparat för att se om det är möjligt för personer som nyligen lämnat vår jord att kommunicera med oss. Och även radioapparaten har testats som medium, i dubbel bemärkelse.
Du lyssnar på de dödas röster.
Det finns en massa YouTube-klipp också.
Nu ska vi försöka få kontakt och höra henne viska namnet på sin mördare.
Där slutar klippet. Men i texten nedanför har användaren MyLittleImo123 skrivit i versaler och mängder av utrops- och frågetecken. Obs, vrid upp volymen och lyssna vid 2.23. Jag kan inte förklara detta. Någon som kan.
Jessica Lund. Jessica Lund.
När jag hör klippet första gången tycker jag att det låter som Jessicas röst. Jag lyssnar på det om och om igen.
Det finns som en mem eller en modern myt, det att det kan fastna röster på bandet som vi inte hör förrän i efterhand när vi spelar upp det. Som den klassiska sommarlovsföljetongen Tordiven flyger i skymningen av Maria Gripe och Kai Pollack. Där barnen råkar fånga ett meddelande från den avlidna Emily på sin kassettbandspelare.
Ja, det räcker. Nu då?
Ja, nu då.
Ta vägen över Gallbacken.
Ja, här är det.
Bra. Det är genast. Gallbacken? Om du vågar gå in i skogen så här där.
Tyst, hörru.
Ja, då.
David.
Och det här programmet var gjort av Marie Wennersten. Vill du läsa mer om vilka röster vi hörde i programmet? Sök på Radioteatern 100 år i appen Sveriges Radio Play och på vår hemsida sverigesradio.se. Sök alltså på Radioteatern 100 år. Tredje och sista delen av Macbeth sänds här i P1 samma tid om en vecka. Nu dags för en ny omgång av Jiddisch för alle, programmet om jiddisch kultur på jiddisch och svenska. Idag tar Thomas Lunderqvist vid där det senaste programmet slutade med jiddisch musikalsuccén från Londons East End 1943, Kungen av Lampedusa.
Es ist interessant, als so für 1943 sehen in London gewinnen Schleume Michaels und Itzik Pfeffer. Für was und wer soll?
Alexandra Sasche Poljan fortsätter berätta om vad som hände sen med pjäsen Kungen av Lampedusa. I slutet av 1943 var Schleume Michaels och Itzik Pfeffer på turné i Nordamerika och Storbritannien för att samla stöd från judiska församlingar till Sovjetunionens kamp mot Nazityskland. Michaels var konstnärlig ledare för statliga judiska teatern i Moskva och ordförande för judiska antifascistiska kommittén där också jiddischpoeten Itzik Pfeffer ingick. I London träffade de Samuel Harrendorff, tog del av hans pjäs Kungen av Lampedusa och blev förtjusta.
Sie haben sich getroffen mit Harrendorff Dorfson und er hat sich vorgelehnt sein Pjäse. Michaels ist anzickt geworden. Und er hat gesagt, ich will aufführen die Pjäse im jüdischen Meluchischen Theater. Und für Harrendorff ist das gewesen ein größer Covid, weil er hat sehr gehalten von Schleume Michaels. Und Schleume Michaels ist gewesen mamisch ein berühmter Akteur und sehr berühmter Regisseur. Und er hat Masken gewesen. Aha!
Schleume Michaels sa att han ville sätta upp pjäsen på sin judiska teater i Moskva. Och för Harrendorff, som såg upp till den berömde skådespelaren och regissören Michaels, var det en stor ära, så han var överens. Men han var inte överens om vad Michaels sa sen.
Aber er hat beklagnis masken gewen mit dem, was Schleume Michaels hat gesagt später. Er hat gesagt, ihr wisst was? Wir können aufführen die Pjäse, aber wir müssen beiden dem zweiten Akt. Aha!
Vi kan sätta upp pjäsen, sa den konstnärliga ledaren för statliga judiska teatern i Moskva, men vi måste ändra andra akten. Den utspelade sig på Lampedusa och den var uttryckligen sionistisk, för Lampedusa stod egentligen för Israel.
Und der zweite Akt ist gewesen befreierisch zionistisch. Man hat gespielt wegen Lampedusa, aber man hat verstanden, dass man hat gemeint Erz Israel. Und Michaels hat gesagt, nein, das ist nicht passig für der sowjetischer Meluche. Wir müssen spielen wegen Birbidjan.
Sowjeten macht hat Land gegeben, weiter jedwen ihren Leben. Wir
Birobidjan, En stad och en region i sydöstra Sibirien vid Kinas nordöstra gräns mellan floderna Bida och Bijan. Där hade sovjetregimen upprättat ett halvhjärtat och misslyckat judiskt autonomt län dit man ville locka Sovjets judar med diverse former av propaganda. Som den här sången, Bida och Bijan, här med Texasbandet Austin Klesmarim.
Schmuel Janke Fahrendorf Dörfson hat Bichlau nicht gekannt Masken sein mit dem.
Und die Korrespondenz zwischen Michaelsen und Harendorfen hat sich abgestellt, aber Michaels hat bekommen die Pjäse. Und eine Kopie von dem Text ist schon geblieben in Moskau.
Samuel Harendorf kunde inte alls gå med på att ta bort det sionistiska budskapet från sin pjäs och få den att istället handla om Birobidjan. Korrespondensen mellan honom och Schloime Michaels upphörde, men den senare hade fått med sig en kopia av manuset till Moskva. Sen vet man inte exakt vad som hände, berättar Sasha Poljan. Vi vet bara att runt årsskiftet 1946-47 så skrev jiddisch-författaren Peretz Markish i Moskva pjäsen Kungen av Lampedusa. En pjäs med samma namn.
Aponim hat Michaels verstanden als erkennt, als nach der Milchome kenner nicht uffirna Pjäse von dem englischen Mechaber. Und hat gebeten beim Markischen, sollt schreiben eine Pjäse mit demselben Namen und mit mehr oder weniger demselben Sujet. Aber das wird schon sein eine Pjäse von einem sowjetischen Mechaber. Und Michaels wird schon kennen uffirn als eine Pjäse in sein Theater.
Egene milchen, egene karn, vilde jid venige barn. Miro, biro, 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 bijan.
Harendorf fick nys om att hans pjäs hade skrivits om av den sovjetiska jiddisch-författaren Peretz Markish och skickade ett protestbrev till Moskva där han bifogade sin originalpjäs. Brevet hamnade hos det sovjetiska författarförbundet som insåg att det var en skandal och att man måste göra mer för att dölja plagiatet. Förbundets medlemmar gav i ett möte med Markish diverse förslag på hur han kunde ändra den.
De har omgivit de pjäse och de har gegeben kollerlig ätses. Vad snar är måste dörren ösbessern? Det är så zapanoptikum. Asselge... Fantastische, idiotische Eizze, sie haben ihm gegeben, Le Mosche. Für was sind da so viele Jiden in der Pjäse? Schreibt weniger wegen Jiden. Hutsch, der Hauptheld ist ein Jid und Bichlal ist das ein jiddische Mais, aber schreibt weniger.
Sovjetiska Författarförbundet uppvisade ett panoptikon av idioti i sina råd till Peretz Markish, säger Sasha Poljan. För att han skulle göra Samuel Harendorfs pjäs Kungen av Lampedusa mindre judisk och sionistisk. Varför är det så många judar i pjäsen? Skriv mindre om judar. Och ni måste visa ett bredare panorama över det engelska samhället. Visa enkla engelsmän och brittiska aristokrater. Ni har en hjälte som är en engelsk lord. Gör honom till en judisk lord.
Er måste visa en bredare panorama från den engelska gesellschaft.
Lampedusa är en italiensk ö. Då finns det säkert vintillverkning där och en massa vinfat. Hela lagret flyr till Sovjet i vinfat.
Ihr hat ein Held, was ist ein britischer Lord? Ist gewesen ein Jid? Weist uns euch ein jiddischen Lord.
Sasha Poljan vet inte varför det sovjetiska författarförbundet kom med så idiotiska råd. Men hon får känslan av att de tävlade i att yppa den största dumheten.
För vad har de gjort sådana idiotiska bemärkningar? Men när jag har det gelernt, har jag haft en eindruck att det gewesen ein Farmest. Wer wird sagen... Aggressere Narrigkeit.
Weihen wegen wachsen Gassen, Eis gewarzelt has von Rassen.
Is, sei wissen, der größte Säune von die Jiden und von dem sowjetischen Volk ist in Markisches Pjäse Britannien. Und man sagt dort, als man hat schon gesiegt dem Nazism in Deutschland, aber jetzt lebt und blieb der Nazism in England. Und Markish beschreibt England wie das neue Deutschland.
Vi vet att under kriget var Storbritannien, Sovjetunionen och USA allierade. Men redan 1945 har de blivit fiender. Och Perez Markis, som väl kunde känna den politiska konjunkturen, förstod att han måste skriva om pjäsen så att huvudfienden blev England. Men det räddade honom inte. Han arresterades och beskylldes ändå för att bedriva judisk nationalism.
Und Perez Markis was hat sehr fein gefühlt die politische Konjunktur, hat verstanden, als man muss überschreiben die Pjäse, also der Häuptsöhne soll sein England.
Aber es hat ihm nicht gerettet.
Nein, gerettet ihm hat es nicht.
Han mördades av Stalin-regimen tillsammans med 12 andra judiska författare i Lubjanka-fängelset i Moskva den 12 augusti 1952.
Und Perez Markis Pjäse ist schon nicht aufgeführt geworden.
Alexandra Sasche Poljan sist i Jiddisch Far Alle. Thomas Lunderqvist är tillbaka med ett nytt program om en vecka.
Här är kvart i fem ekot. Lördag, stora protestdemonstrationer i USA mot Donald Trump. Flera nya kollektivavtal klara idag. Det kan bli omöjligt att försäkra hus som byggts på översvämningshotad mark. Och hundstallet larmar om en ny oroväckande trend bland olämpliga hundägare. Det är rubrikerna i kvart i fem ekot. Per Edberg i studion. Vi börjar i USA, för runt om i landet, i samtliga delstater, hålls idag protestdemonstrationer mot president Donald Trumps politik. Vår korrespondent Gina Lindberg är på plats utanför Vita huset i Washington just nu. Och Gina, kan du ge oss en bild av hur det ser ut där du är?
Ja, här vid Washington-monumentet nedanför Vita huset så har människor redan börjat samlas inför den här demonstrationen som drar igång om en timme ungefär i protest mot Donald Trump. Och det är fullt med folk här redan nu, många med plakat, med texten "Rädda vår demokrati". Det går precis förbi en man här med ett plakat med texten "Folket mot miljardärerna". Och så här säger en av demonstranterna som jag just pratat med.
I'm here because I'm afraid, like so many Americans are, that something's being taken away from us.
What is it that you are worried about?
Our democracy's being slowly taken apart, or not quickly taken apart at this point. I feared many Americans weren't really seeing what was happening.
Bill Downey från Boston hörde vi här, som har rest hit för att protestera, och som säger att han är orolig för att demokratin i USA är i fara och att den nedmonteras snabbt, som han sa. Och det är alltså tusentals människor här i Washington som protesterar mot Trumps politik, mot nedskärningarna inom staten. Och de här protesterna hålls runt om idag i hela USA. Det planeras demonstrationer i samtliga 50 delstater, totalt över 1000 evenemang runt om i landet. Och de som arrangerar, det är gräsrotsorganisationer som då tycker att Donald Trumps politik är skadlig och farlig för USA.
Det här är då de som protesterar mot Trump. Vilket stöd har Trump annars bland amerikaner idag?
Ja, tittar man på opinionsmätningarna så syns det att missnöjet med Trumps politik växer. Enligt Real Clear Politics, som brukar väga samman alla de stora opinionsmätningarna, så har Trump stöd nu av 47% av amerikanerna, medan 50% är missnöjda. Och det där missnöjet, det är synligt och det är hörbart här vid Washington Monument idag, där demonstrationerna drar igång om en timme ungefär.
Gina Lindberg. Här hemma i Sverige har fackförbundet Kommunal och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona kommit överens om ett nytt avtal som följer det så kallade märket på 6,4% under 2 år. Men avtalet innehåller andra viktiga delar än bara lönehöjningarna, säger Malin Ragnegård, som är ordförande för Kommunal.
Efter 30 år av individuella löner så går vi nu mot någonting nytt, och det har varit väldigt viktigt för oss.
Ett nytt löneavtal har varit en av Kommunals hjärtefrågor, eftersom medlemmarna upplever att det idag är otydligt på vilka grunder lönen sätts. Men nu är parterna alltså överens om att utveckla ett nytt löneavtal där det blir tydligare varför lönenivån blir som den blir och där lönesättningen bland annat ska utgå från utbildning och kompetens.
Det är väldigt stort.
Totalt berörs cirka 540 000 anställda av det nya kollektivavtalet som också rymmer löneökningar i nivå med märket 3,4% i år och 3% under nästa år, höjda lägsta löner och också en individgaranti som gör att anställda minst får 600 kronor mer i lön varje år. Och heltid ska fortsätta vara norm, framförallt inom vård och omsorg enligt Ulf Olsson, ordförande för SKRs förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse.
Det ser vi som ett mycket viktigt arbete därför att vi har en stor utmaning eller kompetensförsörjning. Vi känner oss nöjda med helheten.
Tidigare idag sa Sveriges lärare nej till arbetsgivarsidans slutbud. Fackets krav på att lärares arbetstid ska regleras fanns inte med. Och för att lärares arbetsbelastning ska minska måste det bli tydligt hur mycket tid som ska läggas på planering, uppföljning respektive undervisning enligt förbundsordförande Anna Olskog.
Vår reglering handlar ju om att få ner vår arbetstid till heltid, så skulle jag vilja säga.
Enligt Ulf Olsson så vill arbetsgivarparterna inte förhandla om en fråga som är föremål för en statlig utredning och som just nu är ute på remiss. Han tillägger att det inte är läge att kommentera lärarnas nej i nuläget.
Men klart att ambitionen och målet med alla våra avtal är naturligtvis att vi så fort som möjligt ska kunna komma fram och träffa avtal. Och det är naturligtvis ambitionen också med lärarna.
Reporter Ida Svansbo. Arbetsgivarorganisationen Visita och Hotell- och restaurangfacket har enats om ett nytt kollektivavtal för anställda inom besöksnäringen. Även det här avtalet följer det så kallade märket. Och det berör ungefär 200 000 medarbetare i hotell- och restaurangbranschen. Den som bygger eller köper ett hus på mark som riskerar att översvämmas kan i framtiden råka ut för att huset inte går att försäkra. Och även om det inte går så illa kan försäkringspremierna komma att höjas kraftigt. Det säger Peter Stark vid Konsumenternas försäkringsbyrå.
Alltså det är ju bra att känna till att försäkringsbolagen tittar ju väldigt noga på det här mer och mer i takt med att klimatriskerna ökar. Absolut. Och vi kan nog vänta oss olika åtgärder från försäkringsbolagens sida framöver.
I Ekots granskning har vi tidigare berättat att det idag inte är förbjudet att bygga nya bostäder på platser med känd översvämningsrisk. Det finns till och med en lucka i lagen som gör att kommunerna inte får säga nej till sådana riskbyggen om det finns en detaljplan som tillåter byggande, även om den skulle vara flera årtionden gammal.
Det här betyder att det är viktigt för husköpare att läsa på ordentligt så att man inte omedvetet blir ägare till ett riskhus med högre försäkringspremie. Det säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå.
Det som först lär komma, det är ju prishöjningar, alltså premiehöjningar. Att man ser det när man vill försäkra sitt hus som ligger i ett riskdrabbat område.
Försäkringsbranschen har länge varit kritisk mot att kommuner godkänner till exempel fina sjönära byggen med översvämningsrisk. Och vi ska inte bli förvånade om försäkringsbolagen i framtiden säger nej till att försäkra sådana byggen, säger Peter Stark.
För försäkringsbolagen ska ju bara försäkra oförutsedda skador. Men om allmänt ser att den här översvämningen eller den här jordskredet, att det inträffar ju vart femte år här eller vart tionde år eller så. Och det verkar ju som det kommer igen här snart. Då börjar man närma sig till att det här kanske är mer en förutsedd skada. Och då behöver man inte försäkra objektet faktiskt.
Peter Stark vid Konsumenternas försäkringsbyrå, reportrar Per Kudo och Klara Gebor. Socialdemokraterna vill att staten går in som delägare i Saab och kanske också i andra företag inom försvarssektorn. Det här beskedet kommer efter att generaldirektören för Försvarets materielverk idag sagt att det behövs mer statligt stöd till svensk vapentillverkning. Socialdemokraternas Peter Hultqvist är ordförande i riksdagens försvarsutskott.
Jag tycker att regeringen har varit ohörsam i de här frågorna. Tiden har fått gå och man har inte vidtagit de nödvändiga åtgärderna.
För att kunna leverera försvarsmateriel i tid under den pågående upprustningen efterlyser FMVs generaldirektör Göran Mårtensson utökat statligt stöd. Han föreslår i Ekots lördagsintervju statliga garantier för en viss produktionsvolym över tid, direkt investeringar i tillverkningsindustrin och även statligt ägande i försvarsföretag. Socialdemokraterna är enligt Peter Hultqvist öppna för alla tre åtgärderna, till exempel statligt ägande i Saab.
Men vi är också beredda att diskutera statligt ägande på andra områden inom försvarsindustrin.
Det rör sig alltså om andra svenska företag inom sektorn?
Ja, det kan det göra. Det kan det göra.
Är staten den bästa ägaren av sådana företag?
Man kan vara delägare och man kan på det sättet vara en väldigt konstruktiv partner i det här. Och vi måste nu inse att vi är i ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge. Och där det då handlar om också om att vi måste ha en produktion inriktad på också att försörja Sverige med försvarsmateriel.
FMVs förslag till utökat statligt stöd ingår i myndighetens budgetunderlag för de kommande åren och bereds just nu på Försvarsdepartementet. Ekot har sökt försvarsminister Pål Jonsson som nyligen sa till Dagens Nyheter att han inte var säker på att statligt ägande var en viktig åtgärd för att stötta produktionen av försvarsutrustning. Samtidigt uteslöt försvarsministern inte produktionsgarantier till försvarsindustrin.
Rapporterade Sven Karlsson. För några timmar sedan avslutades Kristdemokraternas kommundagar och det handlar om ett parti som under snart 2 års tid legat under riksdagsspärren enligt opinionsmätningarna. Och särskilt lågt ligger stödet bland de yngre väljarna.
Har Kristdemokraternas bästa tid varit?
Absolut inte. Den kommer nu.
Nej, Bengt Hellström, ordförande för Seniorförbundet i Stockholms stad och län, han oroar sig inte över partiets läge i opinionen, som enligt de mätningar Indikator Opinion gör för Ekot, visar på en konstant position under riksdagsspärren sedan juni för snart 2 år sedan. Fokus på vårdfrågor kommer göra att KD håller sig kvar i riksdagen, tror Bengt Hellström. Men Indikator Opinion visar också att Kristdemokraterna är det parti som har lägst stöd bland de yngre, runt 2,5% bland 18-35-åringarna. Även där tror Bengt Hellström att framtiden är ljus.
När det gäller konfirmationer och så vidare, det är sånt som ökar. Och då kanske våra kristna värderingar kommer att bli mera populära.
Inte heller Louise Hammargren, ordförande för ungdomsförbundet KDU, oroar sig. Hon hänvisar till skolvalet 2022 som gav Kristdemokraterna över 9%.
I grund och botten så ser vi en ungdomsgeneration som går allt mer höger ut. Man värdesätter frågor som vården och familjen. Och här tror jag att Kristdemokraterna har väldigt mycket att hämta hem i framförallt de två frågorna som är lite våran särprägel i svensk politik.
Maria Maric är statsvetare, chefsombudsman för partiet och även styrelseledamot för Civitas, ett kristdemokratiskt idéinstitut. Så vad tror hon? Är det okunskap om vad Kristdemokraterna faktiskt är som är en orsak till de låga opinionssiffrorna?
Jag tycker att det behövs en liksom bredare förankring i samhället att veta om att kristdemokrati är en egen politisk filosofi.
Reporter Katarina Helmersson. Enligt hundstallet har det blivit vanligare att man får in hundar som kommer från hem där djurägaren har samlat på sig väldigt många djur, vad man kallar för djursamlare. Det här är ett allvarligt och växande problem enligt Erika Garmelius vid hundstallet.
Om man tittar på att vi tog emot 200 hundar från djursamlare förra året, i år hittills är det 67 hundar. Kommer det fortsätta i samma tempo så är det en ökning på 34%. Så det är otroligt allvarligt. Men när vi tar emot hundar från djursamlarärende så har de ju ofta levt i misär. Man har levt isolerat i ett rum, i ett hus där man aldrig fått gå ut, aldrig fått mat regelbundna tider. Så när hundarna kommer till oss så är de ju väldigt rädda, otrygga och i fysiskt väldigt dålig skick.
Hundstallet drivs av en ideell förening och tar hand om hemlösa hundar runt om i landet. Hundarna här har egna boxar med en liten rastgård och kan själva välja när de vill gå ut eller vara inomhus. Redan i år ser man alltså en ökning av hundar från djursamlare. Erika Gramelius berättar att det finns olika typer av samlare. Det kan vara personer som till exempel lider av psykisk ohälsa eller som drivs av vinstintressen.
Vad beror den här ökningen på?
Ja, men när vi tar hand om hundarna och när myndigheter omhändertar hundarna så lämnas ju de här människorna som samlar på djur utan någon stöd eller behandling. Och det gör ju att återfallsrisken är väldigt stor. Vi får ju många gånger ta emot nya hundar men från samma hushåll som tidigare haft andra hundar då.
Och vad gör ni för att hundarna ska må bra igen?
När hundarna kommer till oss så är det en veterinärbesiktning. Sen påbörjar jag ju arbetet att göra dem trygga. Och det kan ju som sagt vara då från att börja gå en promenad till att få mat regelbundna tider. Många gånger så kan de ta stöd från en annan hundkompis och då ser vi till att de får det. Så att vi jobbar helt enkelt med att de ska få massor med trygghet och kärlek och få till slut ett nytt hem.
Reporter Mariana Benjamin Sir. I kväll och i natt klarnar det upp över stora delar av landet och det väntas minusgrader på de flesta håll. Imorgon Götaland och Svealand, mest sol men i öster en del moln, 8-14 grader. Norrland får mest molnigt men på sina håll en del sol, 5-10 grader. I fjällen någon snöby och nollgradigt. Producent Gunilla Österlund, jag heter Per Edberg.
P1, Sveriges Radio.
Klockan är 5, lördag eftermiddag och tid för Lundströms bokradio. Hans roman var en av förra årets tjockaste på närmare 1000 sidor. Och programmet med honom, ett av årets mest populära. Nu hör vi författaren och psykologen David Norlin i en återutsändning från förra våren.
Vad gör du allra först när du ska sitta ner och tala med en, säger man patient?
Jag har patienter. Ja. Jag jobbar i sjukvården.
Du jobbar i sjukvården? Mm. Vad kan få en människa att koppla av i en sån här situation alldeles i början av ett riktigt samtal?
Då tycker jag att det brukar vara bra att presentera sig lite, säga någonting väldigt kort om mig själv och sen övergå till patienten och ställa lite frågor om varför är du här? Vad hoppas du att vi ska få ut av det här mötet? Hur använder vi den här tiden så att det här blir så användbart som möjligt för dig?
Ja, och sen sätter ni igång.
Ja.
Nu sitter vi inte i en sån situation, men det finns ju någonting som påminner. Jag har massvis med frågor till dig.
Ja.
Vad gör dig lugn?
Men jag blir nog ganska lugn bara av att sitta och prata med någon.
Bästa lyssnare, välkomna till Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström, och David Norlin, född 1978. Välkommen.
Tack.
Din första roman hette Dagar utan ljus, nätter utan mörker. Mm. Och den kom 2016. Och jag minns hur det skrevs om den. Den var klart lovande och det låg i luften att det skulle bli mer. Det väntades med spänning på din nästa roman. Det kommer att ta 8 år innan bok nummer 2 var klar och nu är den här. Vad hände på vägen?
Ja, en massa saker. Men jag har ju skrivit hela tiden. Men för mig så är hela processen med en berättelse eller det som kanske då kan bli en bok ganska slumpmässig. Och den kan gå väldigt mycket upp och ner i intensitet. Det är lite som en vänskap skulle man kunna säga. Att man kan ha en vän som man kanske träffar en gång om året under en period i livet. Och sen så flyttar man till samma stad eller man börjar liksom, av någon anledning börjar man träffas oftare och sen så kan man, då kan man ses en gång i veckan och oftare än så och göra massa saker ihop och sen så kanske det ebbar ut lite. Men man är fortfarande alltid vänner, men det växlar väldigt mycket hur mycket, hur intensiv kontakten är. Och så är det med många av mina berättelser. Jag har ju ett helt persongalleri eller berättelsegalleri i huvudet. Och så jobbar jag lite med, kan jag jobba med en ett tag i några månader eller några veckor och bygga på den. Och sen kanske jag tröttnar på den eller känner att jag vet inte riktigt. Och då får den ligga i bakgrunden och jäsa mera och bara jag drömmer om den eller jag tänker på den då och då. Och så, medan jag jobbar med någonting helt annat. Va?
Hur började det här med romanen Vikarien, som den heter här, din nya bok som vi sitter med här nu? Va? Vad kom först för dig?
Lite upprinnelsen till det. Ja, men det var lite speciellt för att jag hade först en tanke om lite vad för slags ämne jag ville skriva om. Och den idén kom ur en upplevelse där jag faktiskt hade åkt tåg. Ungefär som jag gjorde för att komma hit till Stockholm från Göteborg. Men då var jag på väg hem till Göteborg. Och så satt jag på tåget och tänkte på att jag skulle komma hem om någon timme. Och när jag kom hem, då visste jag att då skulle mina två barn komma springande i hallen. Liksom. Jag såg det precis framför mig, vad som skulle hända. De skulle liksom skrika pappa, pappa. Och de skulle komma och bara kasta sig över mig. Så att innan jag hade liksom släppa väskan, ta mig skorna och ta mig jackan. Liksom. Så jag skulle bli helt överfallen av dem. Och jag skulle liksom borra in näsan i deras hår och känna deras lukt. Och då skulle jag känna att nu är jag hemma. Nu är saker och ting på plats. Nu är det som det ska vara. Och sen 5 minuter efter att man har återförenats så kan man ju bråka igen och tjata på barnen och sådär. Men just i det ögonblicket så visste jag att då är jag hemma. Och då kände jag att den känslan av att ha ett hem, att ha en plats där man är omöjlig att byta ut. Och där personerna omkring en är omöjliga att byta ut. Någon slags absolut samhörighet. Den vill jag skriva om.
Det kan man säga att din huvudperson, Anna, längtar efter väldigt starkt. Och inte har när vi börjar umgås med henne.
Mm.
Men när börjar du inse att det här inte skulle bli en normal tjock roman på runt 300 sidor, utan att det här skulle vara ett bygge över mer än 900 sidor?
Det tog ju faktiskt väldigt lång tid innan jag förstod det. För jag skrev på den i flera omgångar. Jag tror att det här är kanske den femte versionen av den, så att säga. Så att jag har ju liksom börjat om från början ett antal gånger. Och det som jag på något sätt körde fast på, tyckte jag, det var att jag inte hittade rätt röst eller rätt ton eller rätt sätt att berätta detta på. Jag kände att det blev inte trovärdigt eller det blev inte sant. Och då kom jag fram till att nej, det måste vara i Annas kropp, i Annas skor hela tiden. Jag måste följa henne i varje ögonblick. Så man måste vara i nuet hela tiden och förankrad i hennes omedelbara upplevelse.
Så du landar i en jag-form utifrån hennes blick då. Men du jobbar också som psykolog. Är det heltid?
Jag jobbar 80% nu.
Okej. Okay. Mm. Och så har du barn. Ja. Hur gamla är de ungefär?
De är 10 och 15.
Så när skriver du då?
Det var sommaren 2021 var det som jag kom fram till att nej, det här måste jag skriva på det här sättet. Och då insåg jag att om jag ska satsa på detta, då måste jag ha mycket tid och jag måste ha tid varje dag. Jag får inte lämna det här.
Nej.
Och liksom låta bli att tänka på det eller jobba med det några dagar, utan jag måste jobba med det varje dag för att aldrig halka ur den här berättelsen. Och då bestämde jag att nu ska jag ställa klockan på 5 varje morgon. Så det har jag gjort då sedan dess.
Men det går ihop det här. Du klarar det här. Du blir inte tokig av det, så att säga.
Det kanske är bäst att låta andra avgöra det.
Ja. Låt oss gå in i boken. Vi har vår huvudperson som heter Anna. Vi följer henne under 2 års tid genom 928 sidor. Anna är, när vi börjar, lite under 30, va? Någonting sånt.
Ja, 30-årsåldern.
30-årsåldern. Ja. Men alla hon känner har de senaste åren tagit avgörande steg in i ett annat slags tillvaro, skriver du. Lagt grunden för ett framtida liv.
Mm.
Hur tänker hon om det här och sig själv när vi börjar boken här?
Hon känner sig ganska vilsen och obestämd i tillvaron. Hon jobbar ju då som bildlärare, har haft olika vikariat och hon har varit utbränd. Så nu jobbar hon 50%. Precis, boken börjar ju med att hon ska på en anställningsintervju för att påbörja ett sånt här 50% vikariat då. Så när det gäller jobbet så är hon känner inte riktigt att hon är hemma. Hon vet inte om hon kommer att orka med detta i längden. Kommer hon att bli utbränd igen? Kommer hon att liksom hålla för att jobba med det här i 35 år till? Eller är det något helt annat hon borde göra? Men hon har ingen aning om vad det skulle vara. Och när det gäller då familj och barn och hela den biten så har hon också ett kraschat förhållande kan man säga bakom sig som det var liksom lite i samma veva som hon blev utbränd och sen har hon inte hittat någon ny och hon är inte intresserad av något ytligt eller någonting som bara är för skojs skull utan hon vill verkligen hitta ett förhållande att satsa på någon